Tack för det. Har ni hämtat er från igår? Det är bra. Det är ett ämne som är väldigt dyrbart för mig. Det vi talade om igår. Korsets väg. Men även idag ska vi ha ett väldigt dyrbart ämne. Och ett helt annat ämne på ett sätt. Och det fascinerande är samtidigt att jag tror att de här sakerna verkligen hänger ihop. Korsets väg och korsets kraft. Lidandet och härligheten. Men jag satte rubriken uppståndelselivet på den här förmiddagen. Jag vet inte om ni brukar använda det ordet. Jag kan faktiskt berätta hur det blev en del av mitt vokabulär. Uppståndelselivet. Det har en liten egen story nämligen. Det var ganska många år sedan nu, jag var på kredomöte i Uppsala, laget i Sverige. Och jag skulle åka på en skidresa dagen efter. Men precis när jag skulle gå från den här samlingen så var det en man som kom fram till mig och sa att imorgon ska Gud säga någonting till dig. Imorgon ska Gud säga någonting till dig. Okej, intressant tänkte jag. Men jag visste att det här var en man som ofta hade lite mer av profetisk blick och gåva. Så jag tänkte att ja, men då får vi se vad som händer i skidbacken imorgon. Och när jag åkte ner för backen, ett av åken bara, så fick jag bara de här orden i huvudet. Ni ska leva uppståndelselivet. Ni ska leva uppståndelselivet. Och jag upplevde verkligen att det var som en Herrens hälsning till mig där. Och jag minns att jag fylldes av en väldigt glädje bara vid det här ordet och det här uttrycket. Och jag har liksom burit med det som ett uttryck sedan dess. Vi ska leva uppståndelselivet. Och jag ska tala om uppståndelselivet idag. I den här bibelstudiet får vi ändå kalla det. Och det är ju så, om man ögnar igenom Nya Testamentets böcker så ser man ju ganska snabbt att uppståndelsen är en väldigt central del av ja, av evangeliet egentligen och av de första kristnas predikningar. I Apostlagärningarna är det väldigt tydligt. En återkommande stark betoning av uppståndelsen. Och på att vi kan förvänta oss en uppståndelse på den yttersta dagen även för vår del. Jesu uppståndelse men också de troendes uppståndelse. Vi har det också i en av de här viktigaste egentligen bibelorden kring vad frälsningen faktiskt handlar om. Den frälsande tron. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Uppståndelsen är alltså mitt i centrum av den kristna tron och också av frälsningen. Det var en god poäng faktiskt. Vi tar den här också, ja. Det är dumt om bara jag ser bibelorden. Sådär. Ja, men det är sant. Jag tror att vi behöver på något vis få syn på här. Det är att uppståndelsen är inte bara en viktig del av den kristna läran. För det är den. Den är oerhört central. Och tron på en verklig fysisk uppståndelse är en väldigt central del av den kristna tron. Men när vi talar om ett uppståndelseliv så talar vi också om en kristen erfarenhet. Det är en lära, men det är också en erfarenhet. I Efesierbrevet 1, för att ta ett exempel, kan vi läsa om att Paulus ber att vi som läser hans brev ska förstå hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och så säger han att med denna kraft verkade Gud i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Uppståndelsekraften, samma kraft som Gud använde, han uppväckte Kristus från de döda. Den är alltså verksam i oss som tror, säger Paulus. Det är en pågående erfarenhet. Och vi har samma tankegång i Nya Testamentets undervisning om dopet. Och då kan vi läsa Kolosserbrevet 2. Dopet är alltså dopen. Det har vi förstått det, att det kan vara lite språkförbistring där. I dopen, skriver Paulus, blev ni uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Vi ska notera formuleringen här. Vi har gjorts levande med Kristus. Det är inte bara en framtida erfarenhet, även om det naturligtvis också är det. Men det är någonting som vi får erfara redan här och nu. Och någon, på ett sätt kan man kanske uttrycka det så här, att i den stund som vi kliver upp ur dopgraven eller dopfunten, om vi som jag tror majoriteten här har blivit döpta som barn, ja, då kliver vi i någon mening in i ett nytt liv. Och det är det liv där Jesus seger över synd och död och djävul är en realitet som vi får räkna med. Vi kallar in i det som vi här får kalla för uppståndelselivet, där uppståndelsens kraft är närvarande också i och genom oss själva. Är ni med så långt? Då vet ni varför vi har temat uppståndelselivet här idag. Och då talar vi också om kraften i det kristna livet. Och jag tänker, när jag ser på Bibeln och vad Bibeln har att säga om kraften i det kristna livet, så ser jag framförallt två källor till den kraften. Och de källorna är ordet och de är anden. Och vi ska ta dem i tur och ordning. Kraften i Guds ord, det möter oss ju faktiskt redan på Bibelns första sida. När Gud säger var det ljus, så blir det ljus. Gud kan skapa, och han skapar hela den här världen enbart genom att tala. Och det är på samma sätt med resten av skapelseverket. Vi ser det i första Mosebok 1. Gud talar och det blir till. Intressant nog är det samma fenomen vi kan se när Gud blir människa genom Jesus. Säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Det är vad officeren säger till Jesus. Och det står också att Jesus blir imponerad. Han säger att ingen annanstans i Israel har jag sett en så stark tro. För att när officeren säger det här om Jesus, så bekänner han ju indirekt att Jesus är Gud. För det är bara Gud som kan skapa genom att tala. Och nu säger officeren att om du säger ett ord, då kommer min tjänare bli frisk. Och vi ser gång på gång att det här så att säga, sker i Jesu tjänst. När Jesus säger bli ren till en spetälsk man, ja, då står det att han genast blir ren från sin spetälska. Leprosy. När Jesus säger stiga upp till en död flicka, ja, då står det att hon genast börjar gå omkring. När Jesus säger tig till en stormpiskad sjö, så blir det alldeles lugnt. Vinden lägger sig och det blir alldeles lugnt. Så man kan se här att Jesus faktiskt också fungerar i detta talade och skapande ord som vi möter i redan första Moseboken 1. Jesus som Guds son talar med samma auktoritet, med samma skapande ord som vi kan läsa om i skildringarna när himmel och jord blir till. Och det här ser vi också på ett annat sätt i evangelierna, att Nya testamentet talar om Jesus på ett ganska speciellt sätt. Vi ser det inte alltid så tydligt i våra bibelöversättningar, men man kan säga så här att en så att säga grundläggande beskrivning av hur Jesus agerar här på jorden är att han fungerar som en härold för Guds rike. Har ni det ordet på norska? Härold. Det är lite gammaldags i Sverige i alla fall. Kerix är det grekiska uttrycket. Kerix är härold. På den här tiden var det ett sändebud, kanske från huvudstaden i Rom, som man sände ut till rikets olika delar. Till exempel när man hade stiftat en ny lag. Och det som hände var att härolden då, det här var ju innan det fanns tv och internet och sånt där, så härolden red ut och så ställde han sig på stadstorget och läste upp den här nya lagen. Och från den stund som det var uttalat på den platsen var det bindande för de som bodde där. Sen reste härolden vidare till nästa stad. Han läste upp samma dekret, samma lag. Och från den stund han hade gjort det så var den bindande där. Det var ett smart sätt att, innan det fanns sån här snabb kommunikation, föra ut ett budskap. Och poängen var också att det verkställdes i det att det var uttalat. Då gällde det hela. Och jag tänker att vi egentligen kan läsa evangelierna på precis det här sättet. När Jesus går runt i Galileens städer och byar och predikar. Han gjorde inte det på sitt eget bevåg. Han var sänd av någon. En högre auktoritet om man så vill. Han var sänd av Fadern till den här världen. Så han var ambassadör för Herren själv. Han var ju också Guds son. Och som Gud och som utsänd av Fadern hade han ett fantastiskt budskap att förmedla. Och det sammanfattas så här av Markus, Jesu första predikan. Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Man kan översätta det här ordet här på lite olika sätt. Ofta står det Guds rike är nära. Men det grekiska ordet kan egentligen översättas både att det är nära i tid och att det är nära i rum. Och det är ganska mycket som talar för att Jesus egentligen menar att det är fysiskt här på platsen genom mig. Det är verkligen här. Det är nämligen så att när Jesus har talat ut de orden så demonstrerar han de orden. Han visar att det här är inte bara ord. Det är faktiskt kraft bakom det han säger. Precis som härolderna från Rom kan man säga att när Jesus hade proklamerat sitt budskap, i det här fallet då Guds rike här, ja, då var det förvandlat till allmän lag. Och Jesus visar det genom att demonstrera Guds rikets kraft. Han botar sjuka, han driver ut onda andar, han uppväcker de döda. Det är nya spelregler. Någonting har verkligen hänt när Jesus proklamerar sitt rike på plats efter plats. De gamla spelreglerna är satta ur spel. En ny era har inlett. Och därför manar Jesus till omvändelse. Guds rike är här. Omvänd er och tro evangelium. Now is the time. Nu är frälsningens dag. Det här var vad Jesus ägnade en stor del av sitt liv och sin tjänst åt. Han gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Så man kan beskriva Jesus faktiskt som en härold, en ambassadör för Gud och hans rike. När han talade, talade han med Guds fullmakt och det var liksom Guds levande och skapade ord in action. Det var som skedde runt och genom Jesus. Och det här är ju fantastiskt i sig, för det visar verkligen vad Jesus var och är för en person. Men om vi talar om uppståndelselivet här idag så kan vi ju inte riktigt stanna här. Det är nämligen så att när vi läser vidare i Matteus evangeliet, då ser vi att samma uppdrag som Jesus hade fått av sin fader ger han faktiskt också till sina egna discipler. Och då kan vi gå till kapitel 10. Där Jesus kallar till sig sina 12 lärjungar. Och ger dem makt att driva ut orena andar. Och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och så står det att han befallde dem. Gå inte in på hedningarnas område. Eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram ska ni predika. Samma sak som Jesus. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Det är alltså en kopia av Jesu eget uppdrag som han förmedlar vidare till sina 12 lärjungar i det här fallet. Men sen ser vi faktiskt i de sista skälvande verserna i samma evangelium att det här budskapet, det gäller alla Jesu efterföljare. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och det är klart, här finns det lite olika traditioner i den kristna kyrkan. Vad vi lägger i de här orden. Vad är det att lära dem allt som jag har gett er? Vi kan naturligtvis så att säga, ha en snäv definition av det och tänka att det är bara Jesu etiska undervisning. Men jag tror inte att det är rimligt att göra den försnävningen. Jag tror att vi ska tänka brett här. Det han faktiskt undervisade sina discipler att göra och tro på. Allt det ska vi som kyrka förvalta. Det är min övertygelse och jag kommer ge fler skäl för det. här under förmiddagen. Men bara för att sammanfatta, samma uppdrag som Jesus gav åt sina första lärjungar har han gett också till dig och mig. Även du och jag är kallade att utbreda Guds rike. Även vi är kallade att vara härolder eller ambassadörer för Gud. Alltså män och kvinnor som på Guds befallning går ut och etablerar hans rike på nya platser. I oss själva kan vi ju inte göra någonting av detta. Det är helt uppenbart. Men vi kan få fungera som kanaler för hans kraft. Och det är ett rike som precis som på Jesu tid bär med sig ett budskap om upprättelse till ande, själ och kropp. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar, säger Jesus. Hur kan det här yttra sig rent praktiskt? Ja, vi kan ju börja med att läsa Apostlagärningarna för att få ett konkret exempel på det. Där talas det om hur de första kristna börjar förkunna det här budskapet. Och det som är så intressant i Apostlagärningarna är ju att det heter ju Apostlarnas gärningar, men huvudpersonen där är ju någon annan. Det är den helige ande. Det är anden som leder den unga kyrkan steg för steg, utmanar den att söka upp nya platser, nya människor, och som sedan bekräftar förkunnelsen om uppståndelsen med sin kraft. En av huvudpersonerna, det finns ju flera, men en av dem är ju också Paulus. Och jag tänker bara, vi ska läsa en text ur Apostlagärningarna 14 som jag tycker så tydligt illustrerar det här med häroldsfunktionen. Det är när Paulus är i Lystra, och då utspelar sig följande episod. I Lystra fanns det en man som från födelsen var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika och denne fäste ögonen på honom. Och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst: "Res dig upp och stå på benen." Då hoppade han upp och började gå omkring. Fascinerande berättelse det här. Jag vet inte om man exakt kan säga vad det innebär att man ser att någon har tro på det här sättet. Antagligen är det någon form av mer profetisk ingivelse som Paulus får om att den här mannen faktiskt ska bli botad just idag. När Paulus har fått den övertygelsen, då står det att han talar ut det som han så att säga, i tro redan har sett ske med den här lame mannen. Res dig upp och stå på benen, säger han. Och till följd av de orden så reser sig mannen upp. Han hoppar upp, står det till och med, och börjar gå omkring. Och jag tänker att det är väl just det vi läser om i evangelierna. Det skapande ordet, häroldens förkunnelse, genom en vanlig människa som du och jag. En ingivelse från Gud, en lydnadshandling och Guds kraft som kommer och gör hela skillnaden. Det är uppståndelsekraften i verkliga livet. Kan man tro på sånt här idag? Låt mig berätta om en person som vi alla känner till, som är död, men som vi är tacksamma för på många sätt. Lina Sandell. Henne känner vi till. Hon har ju gått till historien bland annat för sina fantastiska psalmer och sin oerhört grundläggande förtröstan på Herren som finns i de psalmerna. Det som alla inte vet är att en av de mest avgörande erfarenheterna för henne, som också låg till grund för den förtröstan, var ett gudomligt ingripande när hon var 12 år. Hur många här vet om det? Några? Det är en fantastisk story, jag tänkte dela den med er. Lina Sandell var ju sjuk långa perioder, redan som barn och även senare i livet. Och som 12-åring hade hon legat till sängs i 3 månader i en sjukdom. Och det var naturligtvis väldigt jobbigt för henne. Och då hände det sig en specifik söndag att hela familjen skulle gå till kyrkan. Och så var det ju varje söndag. Hennes pappa var ju prost och de gick. Och Lina, 12 år gammal, ligger hemma ensam. Det är bara husan kvar i huset. Och hon ligger och läser själv dagens texter. Ett fromt barn. Hon ligger och läser dagens texter för hon kan ju inte följa med till kyrkan som hon så gärna skulle vilja. Och så är det så att den här söndagen är dagens text Jairus dotter. Jairus dotter som dör och som Jesus uppväcker från de döda. Och när Lina ligger och läser den här texten så bara får hon en slags övernaturlig ingivelse att det här är min berättelse. Det här är min story. Hon är 12 år gammal. Jairus dotter är 12 år gammal. Och hon får en inre förvissning att det här ska ske. Så hon kallar på husan och säger, ta fram mina kläder. Jag har inte varit uppe på 3 månader, men idag ska jag resa mig ur sängen. Det har Herren sagt. Och husan blir så här, okej, vad är det som pågår? Men hon gör ju som Lina säger. Går ut, stänger dörren. Och Lina tar ett steg i tro. Kliver upp ur sängen. Möter hela familjen stående och påklädd. Och är frisk. När de kommer tillbaka från kyrkan. Det är väl uppståndelsekraften det. Och hur Gud ger en trons nådegåva till att kunna se det övernaturliga. Och sen också ta steget att ta emot det in i sitt eget liv. Och det är samma sak som sker i Apostlagärningarna 14. Men för Lina Sandell var det här en oerhört viktig erfarenhet av hur, att se just kraften i Guds ord och kraften i Guds löften. Ja. Men det här gör ju också att vi behöver ta in en annan person i ekvationen. Och det är den tredje personen i treenigheten som vi också talade om igår. Den helige ande. Jag vet inte så att säga, om man kan bena ut var ordets kraft så att säga, möter andens kraft. De samarbetar. Men det är två kraftkällor kan man säga. Anden och ordet går hand i hand. Och vi vet ju också utifrån lärofrågorna att anden leder aldrig sin kyrka i strid med sitt ord. De är ett perfect team. Anden och ordet. Men både anden och ordet behöver finnas med när vi ska försöka förstå vad det är som sker när Guds uppståndelsekraft är verksam. Även här tänker jag att vi behöver gå tillbaka till Jesu eget liv. Jag ser Jesus egentligen i allt det här som vårt fullkomliga exempel, vår fullkomliga förebild för hur livet i Guds rike är tänkt att levas. Och jag kan väl börja med en kuggfråga. Säger ni så? Kuggfråga. Hur kom det sig att Jesus kunde göra så många under? Fundera 10 sekunder på den. Hur kom det sig att Jesus kunde göra så många under? Jag skulle tro att många tänker att svaret är självklart. Ja, han är ju Guds son. Det är därför han kunde göra så många under. Det är inte fel svar. Absolut inte. Jesus själv talar om att hans gärningar vittnar om att han är den han är. Men det kan faktiskt inte vara hela sanningen. Eftersom Jesus uppmanar också sina lärjungar att göra samma saker som han. Om det bara var för att Jesus var Guds son, och det är verkligen inte bara, så missförstå mig inte här. Men då vore det helt orimligt att Petrus och Johannes och Paulus skulle kunna göra samma gärningar. Och ännu mer orimligt att du och jag skulle kunna göra dem. Nej, jag tror faktiskt så här att, som jag var inne på också igår. När Jesus, Guds son, blir människa så är det ett teamwork i treenigheten. Jesus gör sig också beroende av faderns ledning och andens kraft. Och han gör det bland annat för att kunna vara en modell för sina efterföljare i alla tider. Vi får leva i ett beroende, en avhängighet av Guds ledning på olika sätt. Och vi får räkna med att när vi går Guds ärenden så kan Gud också bekräfta sitt ord. Och det han har talat med sin heliga andes kraft. Bara för att visa att det här faktiskt finns med som en sanning också i Nya Testamentet. Och vi skulle kunna ägna mycket tid åt det här. Men jag tar det ändå lite kortfattat. Men ta Apostlagärningarna 10. Där Lukas skriver att Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Till Gud var med honom. Här står det trots allt svart på vitt att det är genom andens kraft som Jesus gör under. Och det är ju i nästa led också förklaringen till varför även du och jag kan få bli brukade på det sättet. Eller när Jesus diskuterar med fariseerna om de här andeutdrivningarna han också ägnar sig åt. Och då säger de efter ett tag att ja, de börjar säga att nej, men det är med Belzebul, med djävulen själv som du driver ut de onda andarna. Och Jesus bara pekar på att det blir ju fullkomligt orimligt. Men så säger han så här, att om det faktiskt är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Så än en gång hänvisar Jesus till anden. Han skulle ju annars rimligen säga, om det är för att jag är Guds son som jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Och han hade kunnat säga så, för det hade varit sant. Men jag tror att det finns en viktig poäng här, att vi ser att den helige ande är en nyckel till att förstå det som sker också kring Jesus. Och varför är det här viktigt? Jo, för det är ju samma ande som vilar över Jesus som blir given till alla som tror på honom. Det är mycket tydligt utifrån Nya testamentet. Samma ande som vilade över Jesus vilar över oss som idag tro på honom. Det är väl därför som evangelierna kan komma med sådana här uttalanden som ju blir helt galna egentligen om man tänker bara vad jag så att säga är i mig själv. Allt är möjligt för den som tror, säger Jesus. Och om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Det finns liksom ingen gräns här. Och samtidigt så finns det ju en gräns. Men den gränsen handlar, som jag ser det, om vad som är Guds vilja. Inte vad som är hans förmåga. Att leva med det här som livsmotto i sin egen kraft och utifrån sina egna ambitioner, sina egna drömmar, det är dömt att misslyckas. Då handlar ju fortfarande livet bara om mig själv, mina ambitioner. Det har Gud aldrig gett något löfte om att han ska bekräfta oss i. Om vi däremot gör som Jesus, han som levde i fullkomlig avhängighet av sin fader i himlen, som bara gjorde det som fadern sa till honom att göra, som aktivt övade sig att lyssna till Gud och följa hans vägledning, ja, men då blir det här löftet betydligt mer rimligt. För som jag sa igår, då är det ju det som ligger på Guds agenda som han bekänner sig till. Det är inte våra projekt, det är Guds projekt, om man får uttrycka sig lite vanvördigt. Så uppståndelselivet handlar inte om en allmän positivt tänkande. Och tyvärr har det funnits rörelser som har hamnat lite i det diket. Mycket av den klassiska framgångsteologin drog lite för snabba slutsatser kring de här bibeltexterna. Och gjorde dem nästan till ett system, vad vi kan räkna med eller har rätt till som kristna. Jag tror inte alls på den vägen. Men om vi i ödmjukhet gör oss avhängiga av Guds ledning, om vi tar fasta på de här hälsningarna och tilltalen som Paulus vittnar om, som Lina Sandell kunde vittna om, ja, men då ska vi verkligen också frimodigt tro att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda kan verka också i våra liv. Eller vad säger ni? Det är inte mindre utmanande idag än igår, men det är på ett annat sätt kanske. Det går bra. Ja, det är en bra, eller vad ska jag säga, det är träffande uttryck. Det är en del som säger att det är för det vi inte tror, för
aktuelle situationer vi har stått i, hvor et menneske oppriktig ønsker og håper og strekker seg imot, og hvor vi ber og ønsker. Det en ganske stor avstand fra Jesu tjeneste, hvor han gikk fra landsby til landsby, og alle ble hebredet, står det. Og så kan vi kanskje hoste opp et eller to bønnesvar i den retning gjennom et langt liv.
Nej, men jag tror vi alla är med på vad du säger. Och för att bara upprepa så är egentligen frågan eller kommentaren att erfarenheten trots allt inte riktigt ger samma bild som Nya Testamentet i de här frågorna. Särskilt i vår del av världen får man tillägga. Jag kommer dela som avslutning lite rapport från en annan del av världen där det är förunderligt hur mycket av det här som trots allt sker. Ja, det finns mycket att säga om det du tar upp. Jag har väl en grundhållning av att vårt uppdrag är att vara lydiga. Guds uppdrag är att komma med kraften. Och som du säger, jag tror att vi är många som faktiskt till exempel ber för sjuka. Och det är inte alltid vi ser någonting hända. Men vi gör det ju faktiskt både av omsorg om dem och i lydnad för uppmaningen att göra det. Och det jag har märkt är att vi ganska ofta, ganska snabbt låter erfarenheten styra oss där. Så att vi tappar frimodigheten efter att några som vi har bett för kanske inte blir botade. Och då tänker jag att vi gör en liten märklig uppdelning när vi gör så, för att det är ganska få av oss som skulle sluta predika evangeliet för att inte människor blir frälsta direkt. Men som jag ser det är precis samma princip det här. Min uppgift som förkunnare men också som kristen vän. Jag vill dela evangeliet med människor runt omkring mig. Sen ber jag att det ska leda till tro. Men jag vet att långt ifrån alltid leder det till tro. Trots det börjar jag ju fortsätta förkunna evangeliet. Och jag tänker egentligen inte likadant kring den här frågan, att vi har ett uppdrag här att be och förvänta oss att också såna här saker kan ske. Sen tror jag också att vi finner en viktig väg så att säga, in i det när vi ser på Jesus. Jesus, som jag har varit inne på, han tog mycket tid i bön. Att lyssna in, vad ligger på ditt hjärta idag? Ja. Det är till och med så att Jesus själv botade ju inte alla sjuka. Vi har den berömda berättelsen om Betesda-dammen där Jesus botar en man som har varit sjuk i, om det är 38 år eller sånt där. Men det står också att det fanns massor med sjuka runt Betesda-dammen. Och det verkar inte som att Jesus botade alla dem just den gången. Och jag tolkar det som att vid det tillfället så var det en person som fadern hade planerat att Jesus skulle bota. Av någon anledning var det inte alla just den gången. Andra gången vet vi att Jesus botade bokstavligen alla. Det där är ett mysterium. Och jag tänker det måste få förbli ett mysterium. Vad som ligger på Guds hjärta. Men jag har två grundhållningar där. Det ena är att vi har ändå en allmän uppmaning att räkna med att Guds rike är upprättelse till ande, själ och kropp. Vi ber i Herrens bön, ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Och då är det bara att bläddra fram till Uppenbarelseboken och se, men hur är det i himlen? Ja, allt det som står där får vi frimodigt be ska ske här. Men sen talar vi ofta om detta att vi lever i en tillvaro av redan nu och ännu inte. I trosrörelsen gjorde man ju också där ganska mycket system av det här. Man pekar väldigt snabbt ut att det var den bristande tron som orsakade, eller var orsaken till att människor inte blev botade eller så. Det är klart det kan vara det i vissa lägen. Men jag har en ganska okomplicerad definition av tro, att när jag tar fasta på Guds löften och kommer till Jesus, säger det ett uttryck för tro. Det behöver inte vara någon, alltså det Lina Sandell är med om, det är ju mer nästan en slags övernaturlig trosingivelse. Och Det är, tror jag, lite grann det som Bibeln beskriver som trons nådegåva. Ja. Någon har kallat in, alltså känslan när trons nådegåva slår till, det är att man vet att man vet att man vet att Gud har något på gång. Jag tycker det är ganska bra uttryck. Det är en känsla. Jag kan inte riktigt rationellt förklara det här, men jag bara vet att jag vet att jag vet att Gud är på gång här. Och jag tror också att det här är någonting vi kan öva oss i en lyhördhet med, faktiskt med övning. Och det är klart, då har du en särskild så att säga momentum att gå in i när man får den typen av trosingivelser. Det får ju de flesta av oss inte varje dag. Vissa av oss får de kanske aldrig. Men däremot är grundläggande uppmaning att vi ska be för de sjuka och räkna med Guds kraft. Det är ju inte ett valfritt tillägg, utan det är ju en del av evangeliet. Och då tänker jag, om jag är beredd att ge Gud äran när han griper in och botar, tänker jag ganska krass här, då kan han ta vanäran när ingenting händer. Förstår ni vad jag menar? Alltså, jag behöver inte ta ansvar för att det inte händer någonting. Jag ska naturligtvis inte heller utlova på ett felaktigt sätt att saker ska ske när jag inte vet att de kommer att ske. Men ofta blir det så att om ingenting händer, så börjar jag känna att, nej men oj, ursäkta, det var, så här ska vi nog inte göra. Och så slutar jag kanske be. Och det är lite det jag är ute efter, att vi får be om en frimodighet här. Tänk att, nej men, det här är Guds verk. Låt Gud ta ansvar för det. Mitt ansvar är bara att vara ett redskap och att göra det han har talat att vi ska göra. Och jag ser en direkt parallell till förkunnelsen av evangeliet. Jag ska förkunna evangeliet även när människor inte gensvarar i tro. Jag har 6 punkter om helande. Jag kan bara ta dem. Så kanske vi ska ta en bensträckare sen. Varför vi ska tala om helande? Ja, min första punkt är att Bibeln gör det. Ganska mycket också. 38% av all berättande text i evangelierna handlar om hur Jesus helar eller befriar någon från onda andar. Det är ganska mycket det. 38% av all berättande text i evangelierna. Vi ser också att Gud själv har uppenbarat för oss att hans namn är Herren vår läkare. Andra Mosebok 15:26. Herren vår läkare. Och som jag var inne på igår också, så när Gud uppenbarar ett namn på sig själv, så säger det någonting väldigt djupt och sant om hans personlighet, hans identitet. Och som vi ber i Herrens bön, helgat vare ditt namn. Ja, då ber vi ju att hans namn ska bli helgat, att det han är ska bli manifesterat. Till exempel att människor ska bli botade från sjukdom, eftersom Herren är vår läkare. Vi ser också i Bibeln att sjukdom är en del av det som Jesus kom hit för att besegra. Sjukdom är ju en följd av syndafallet, djupast sett. Det finns ingen sjukdom i paradiset. Och Jesus säger, Petrus säger till officeren Cornelius att Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga andes kraft. Och så säger han, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, till Gud var med honom. Här är ganska tydligt att Jesus vänder sig mot. Det här handlar säkert både om kanske sjukdom och demonisering. Men det är helt klart att Jesus kommit för att besegra också de här sakerna. Och sen kommer ju en annan utmanande bit här, och det är att, som jag redan varit inne på, Guds rike är helande och upprättelse till ande, själ och kropp. Och vi kan ju behöva göra distinktioner här, att även om vi inte känner det, så vet vi att förlåtelsen verkar alltid. Och det tror jag vi måste hålla fram som en unik sanning. Helande däremot, det sker inte alltid här i tiden. Men det sker ju alltid i evighetsperspektivet. Så på det sättet har vi ett löfte också här. Men vi utmanas ju också att tänka av till exempel Matteus 9, vers 5 och 6. Där Jesus vänder sig till en lam man. Först med orden, dina synder är dig förlåtna, säger han. Och då blir folk upprörda, hur kan du säga så där? Och då säger Jesus, fair enough, jag hade lika gärna kunnat säga så här. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och så gör mannen det. Och visar på något sätt att ja, men det här är två olika aspekter av hur Guds rike kan få förnya i en människas liv. Dina synder är förlåtna. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Poängen är att det finns någonting av att det hänger ihop. Att Guds rike berör hela människan. Min femte punkt är att helande är knutet till korset. Faktiskt. Matteus 8, vers 16 och 17. När det blev kväll förde man till honom många besatta och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Här säger alltså Matteus att Jesu helande tjänst när han befriar de besatta och botar med ett ord, står det. Han botar de sjuka med ett ord. Det är det skapande ordet. Men det är en uppfyllelse av Jesajas profetia om korset. Att han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Jag tror att man behöver skilja här på det som framgångsteologin gjorde. Den sa att man har helande i försoningen. Automatiskt, genom korset, så är vi, eller har rätt till helande. Det tror jag är en felaktig teologi. Men jag tror att vi också ska våga säga att det är tack vare försoningen. Jag uppfattar det som Matteus säger. Som helande kraft finns tillgänglig också här i tiden. Jesus har i grunden besegrat det som har orsakat den här världens trasighet på alla möjliga sätt. Och därför kan vi vända oss till honom med förväntan om att han kan och vill gripa in kring den här världens trasighet. Och sker det inte här och nu så vet vi att det sker i himlen. Och vi behöver alltid ha med det perspektivet. Inte minst viktigt är förstås det som är sista punkten här. Bibelns beskrivning är att Gud faktiskt bryr sig om både lidande och sjukdom. Matteus 9 har vi redan läst, vers 35 och 36. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Jag vet naturligtvis att det inte alltid sker helande ens när vi har bett om helande. Men som jag sa, det är ju en del av villkoren här i tiden. Vi lever fortfarande i en värld som präglas av fördärvsmakterna. Paulus säger att det är som en slöja otroende sinnen som gör att de inte tar emot och ser ljuset i evangeliet. Så även när vi predikar korset, frälsningen, är det inte alls självklart att människor tar steget och blir kristna. Det är för mig ungefär samma princip som att det finns någonting som gör att helande kraft inte alltid bryter igenom. Men vi har ändå blivit kallade att be. På 200-talet berättar kyrkofäderna att man kallade den kristna kyrkan för helande rummet. Kyrkan hade alltså rykte om sig att det här var ett helande rum. Hit kom människor för att ta emot Guds läkedom på olika sätt. Jag tycker det vore fantastiskt om kyrkan kunde få det smeknamnet. I den tidiga kyrkan, 200-talet, användes det begreppet helande rummet. Och som sagt, när jag läser evangelierna, inte minst de här berättelserna när människor blir botade av Jesus, så är det ju ofta så att han botar och sen säger han sänder iväg de orden: gå, din tro har räddat dig, eller hur? Gå, din tro har frälst dig. Och så när man läser berättelsen så egentligen, det är inte så mycket märkvärdigt de här människorna har gjort. Det de har gjort är att de har kommit till Jesus med sitt problem. Ofta är det varken mer än, eller mindre än det. Och då tänker jag att, ja men låt oss börja där då. Låt oss se det som vårt primära uttryck för tro. Att vi kommer till Jesus, att vi ställer våra behov i relation till honom och hans kraft. Sen är det upp till honom och omständigheterna hur resultatet av den bönen blir. Men vår kallelse är ändå att vända oss till honom med det. Fler tankar? Frågor? Hoppas ni förstår, jag står inte här för att förenkla de här komplexa sakerna, men någonstans bara hitta tillbaka till, okej, vad står det ändå i de här bibeltexterna? Tar upp de här sakerna. Vi skulle väl kunna ha en hel helg om bara det här, inser jag. Så jag kommer inte kunna komma in på allt här och nu. Men jag försöker i alla fall ge någon slags, i bästa fall, solid biblisk grund för det här tänkandet. Och jag tror också att... Ja, jag tror att för mig är det ganska befriande att någonstans se det här också som en faktiskt lydnadshandling. Jag ser inte det här som ett valfritt tillägg till evangeliet. Jesus kallade sina lärjungar att predika budskapet och bota de sjuka. Det var faktiskt så. Och vi har ju fört in det i förkunnelseuppdraget och diakoniuppdraget i kyrkan. Det är egentligen samma sak. Men vi kanske skulle behöva uppgradera diakoniuppdraget ibland till att innefatta lite mer av de här dimensionerna, så som kyrkan ser ut idag. Och det är lätt också att hitta kanske ytterligheter och rörelser som betonar det här lite för mycket eller på ett ensidigt sätt. Men jag brukar säga att lite grann får ju kyrkan de fiender hon förtjänar. När den etablerade kyrkan tystnar, då öppnar det för ytterligheterna istället. Så hellre än att kanske har för mycket synpunkter på dem, så kanske vi också lite grann ska se, men hur kan vi skapa en verklig sund karismatik eller helande känsla, eller vad man nu vill kalla det för, i våra egna sammanhang. Jag vill faktiskt, när jag nu ändå talar om de här sakerna, säga någonting om det här med demonisering, eftersom det är en sån central del av Nya Testamentets vittnesbörd. Och det första jag vill säga är just att det ord som används där, det är just demonisering. Det är det grekiska ordet. Det är alltså inte besättelse. Och det tror jag är viktigt att vi har klart för oss, att vi tänker ofta besättelse så fort vi hör om demonisk verksamhet i människor. Besättelse är ett fenomen, jag kommer in på det. Men det är en mycket mer flytande skala. Och bara för att lite enkelt spalta upp den, så har jag gjort det här. Jag tror att man kan säga att någon slags grundläggande nivå av andligt tryck över en människas liv är det vi kan beskriva som anfäktelsen. Och det ser jag egentligen som en naturlig del av varje kristen människas liv. Det kan vara tankar och känslor eller erfarenheter som på något sätt vill ta kanske frimodigheten ifrån oss, frälsningsglädjen ifrån oss. Det kan vara tankar om att inte duga, att inte passa in, att vara en så stor syndare att Gud inte kan förlåta en. Det kan vara tvivel eller depression eller andligt mörker. Det kan ju vissa lägen vara till och med självmordstankar, mardrömmar, fruktan. Självklart är det inte alls så att det alltid finns en demonisk koppling till såna här saker. Och det behöver också vara solklart. Man kan ha alla de här upplevelserna och känslorna utan att den onde specifikt är inkopplad. Men jag tror att det är en del av vår kristna mognad att lära känna igen vad som har fienden som avsändare och vad vi så att säga bara ska härda ut eller vifta bort. Eller kanske till och med söka professionell hjälp för att hantera. När vi upplever att det faktiskt är en attack, då tänker jag att vi ska göra som både Jesus och Luther och andra har gjort genom tiderna. Tala till den onde. Ge dig iväg, Satan. Håll dig på din plats. Du har ingenting med mig och mitt liv att göra. Min kone, hon innan vi var gifta, så var hon... vi jobbade mycket med olika ungdomslejrer. Och hon var lägerchef, många år. Ett av de första åren när hon skulle vara det, så började hon drömma mardrömmar. Det här var nyårsläger, som började drömma mardrömmar i typ november. Natt efter natt. Det var väldigt olikt henne. Hon drömde aldrig mardrömmar annars. Och efter ett tag så nämnde hon det för mig. Vi var ju tillsammans då. Det var konstigt. Och vi kom att prata om det hemma hos mina föräldrar. Och då var det min mamma som jag hade varit lite längre med på vägen. Som sa, men det här är ju en attack. Det är en attack kopplat till det ledaruppdrag du står i. Vid det laget, vi hade inte tänkt den tanken ens. Men det vi gjorde var att vi bad utifrån det. Och så började hon ikläda sig i trons rustning varje kväll hon skulle lägga sig. Drömde inga för mardrömmar. Det fick den mycket konkreta effekten. Hon drömde inte en mardröm till. Det är väl ett skäl så gott som något att vi behöver tala om de här sakerna. Det handlar inte om att förstora. Det handlar snarare om att visa att vi har ju fått vapen för striden. Låt oss då bruka de vapnen. Så vi kan gå vidare och göra det vi ska. Anfäktelse är en del av varje kristens liv. Och vi behöver lära oss att identifiera när vi är under den typen av betryck. Men sen finns det en ny nivå av demonisk påverkan som man kan beskriva som bundenhet. Och bundenhet, det kan ju handla om väldigt många olika saker. Förstås. Men här tänker jag då på det som är bundenhet kopplat till demonisk aktivitet. Där en ond ande eller på något sätt det onda har fått fäste i en människas liv. Och får sätta prägel på kanske den personens tankar eller känslor eller handlingar. Bara för att använda ett bildspråk så brukar jag tänka att det är som ett en liten djävul som klamrar sig fast på ryggen. Den är inte i dig. Men den sitter där med sina klor och den sätter faktiskt spår i ditt liv. Och jag tror att det här är någonting som även vi kristna ska räkna med kan hända i våra liv. Och vi behöver kunna tänka oss att få be om befrielse också för en troende människa i det läget. Den tredje nivån däremot, den tror jag inte vi ska tänka berör oss som kristna. Det är det vi just kallar för besättelse. Här handlar det om en ond ande som på ett konkret sätt har tagit liksom sin boning i en människas ande. Man kan säga att den lever liksom i symbios med den människans själ. Och där brukar man ändå säga att den heliga ande bor ju i varje troendes inre. Och en ond ande kan inte kampera i samma ande som den heliga ande. Så en kristen kan vara anfäktad, jag kan vara bunden men inte besatt. Det är den huvudregel jag brukar hålla mig till i alla fall. Men det som kan vara intressant är att oavsett om det handlar om bundenhet eller besättelse så finns det ett ganska grundläggande mönster för hur vi i bön kan hantera de här sakerna. Och det är klart att det kan finnas lägen där man bara på något vis i Jesu namn kan driva ut. Och det blir sen en total konfrontation och där Gud också avgår med segern. Men den breda själsorgstraditionen kring det här säger ändå att vi ofta behöver ta tag i rötterna till det onda. Vad har så att säga, från början öppnat mig för den här typen av krafter? Djävulen ber inte artigt om lov att få komma. Får han ett finger tar han hela handen. Men han behöver någonting som ändå ger honom en ingång. Och det präglar hur vi ber också till befrielse i en sån situation. Och det första jag tror är viktigt att ha sagt till det är att det här måste alltid ske med personens fulla samtycke. En människa som inte själv vill bli fri är det egentligen ingen större idé att be kring. Det här kan ju få ganska tydliga också själavårdsmässiga utmaningar där man kanske säger har ett sammanhang där en person har kommit till tro och hans eller hennes föräldrar ägnar sig åt häxeri eller trolldom. Det kan vara ett konkret exempel. Och då är det väldigt naturligt att den här personen vill att ni måste driva ut det här onda från mitt hem. Ja, man kan naturligtvis be om Guds beskydd över det hemmet. Men om de personerna fortfarande ägnar sig aktivt åt det okulta så kan man liksom inte göra så mycket. Det går inte att rycka upp det med rötten om jag säger så. Vi kan bara be om blodets beskydd över den som inte vill ha med det att göra. Och det ska vi självklart göra. Det är till och med viktigt att vi gör det. Men vi behöver ha fullt samtycke från dem vi ber kring här. Och det är ju också Jesus själv som ger den undervisningen. Att Han talar om den här onda andens återkomst. Ni kanske minns det, Matteus 12. Där man har slängt ut en ond ande, men så kommer han tillbaka och märker att det är fint och städat, passar alldeles utmärkt för mig här fortfarande. Så tar han med sig 7 andra som är värre än den själv, säger Jesus. Och så säger han att slutet blir värre än början. En väldigt skakande skildring. Men det har ju precis med det här att göra. Om vi inte har tagit tag i rötterna så är det svårt med en bestående befrielse. Och det börjar med mitt samtycke. Rent konkret börjar det också med att jag bekänner Jesus som min Herre. För det är där kraften ligger i all befrielsetjänst. Jesu herradöme, Jesu seger. Och det första jag får göra när jag tar emot förbön i det läget är att jag bekänner mig till det herraväldet och till den Herren. En annan sån här grundläggande sak som kan vara bra att säga är att man bör inte göra det här själv om det faktiskt handlar om demonisering. Man bör vara 2 personer. Någon bör vara av samma kön som den man ber för. Och gärna naturligtvis att någon har lite mer erfarenhet. Det är inte alltid möjligt, men då kan man ju åtminstone kanske på telefon ha kontakt med någon som har gjort det här tidigare. Sker det här i en lokal församling, om man själv inte tillhör ledarskapet, så bör man också ha klartecken från det ledarskapet. Sånt här bör inte ske, så att säga, vid sidan av bara, utan inte alltid att prästen eller pastorn måste vara där, men det ska åtminstone vara så att han eller hon känner till att det här sker. Att be om blodets beskydd över sig själv, alla som är närvarande. Och sen en väldigt viktig sak, och det är att helt enkelt uppmana den här personen att avsäga sig allt som han har gjort eller sagt eller blivit utsatt för, som kan ha blivit öppningar för det onda. Fästen för det onda. Anta att du har ägnat dig åt anden i glaset eller astrologi eller spådom. Kanske ordensväsende. Eller faktiskt en tragisk sida av det här är att det är inte så att man alltid själv har någon skuld i det. Det finns vissa övergreppssituationer. Det öppnas ett mörkt hål i en människas liv som även fienden utnyttjar. Oerhört tragiskt och orättvist. Men oavsett om jag själv är skyldig till det som har hänt eller helt oskyldig, så kan jag på minst bara marka mitt avstånd. Jag vill inte ha med mina fäders synder att göra. Min mamma är häxa, men jag vill bara säga inför Gud och andevärlden att jag tar avstånd från allting av häxeri och trolldom. Ja, men då har jag så gjort det jag kan göra. Och utifrån avsägelsen så finns också detta att be om förlåtelse. Och även här finns båda sidorna. Självklart be om förlåtelse för det jag har gjort. Förlåt att jag gick till den där seansen. Förlåt att jag lät mig präglas av de här eller skräckfilmerna. Eller vad det nu kan ha varit som på just blev ett fäste av fruktan i mitt liv. Men jag kan också be ställföreträdande om förlåtelse för min familjs synder. Andra människors synder. Inte för att jag har gjort dem, utan för att det också är en biblisk princip. Och vi ser det gång på gång i Gamla testamentet. Hur gudsmän som Daniel och Nehemja, Mose, de ber faktiskt ställföreträdande för folkets synd, eller hur? Ja. Det finns någonting där som jag tror vi ska ta med oss också i befrielsetjänsten. Förlåt mamma för att hon är inne i New Age. Förlåt morfar för att han har gått in i ett hemligt ordenssällskap. Utifrån det här får vi be befrielsebönen. Och det är lite min poäng att det är ganska långt ner på listan. Det är punkt 6 av 8. Då börjar vi. Ja, vi har nog bett någon gång innan det här också. Man får ju börja med att bara lägga allt i Guds händer och be om Guds beskydd. Men det är just nu vi har tagit bort, så att säga, fästena. Det som har skapat ingångar för det onda. Och då kan vi också frimodigt börja med befrielsebönen. Och naturliga är ju, om det har funnits en bekännelse här också, att bara formellt be på Herren Jesu Kristi uppdrag tillsäga dig syndernas förlåtelse. Att tala ut det till den här personen. Och sen inleder man befrielsebönen. Det kan vara att man också får klippa vissa band uppstått, kanske mellan den här personen och andra individer. Och sen får man rikta sig rakt mot de här makterna som det kan handla om. Min erfarenhet är att Gud ofta är ganska generös med att ge vägledning här, profetiskt. kunskapens ord av vad det handlar om för makter. Ofta kan också den person man ber få själv få tankar, och då kan man sitta faktiskt med och tänka att man intervjuar den man ber för också och lyssnar med honom eller henne. Får du någon tanke vad det här kan handla om? Påminns du om någon särskild erfarenhet vi behöver be om förlåtelse för? Får du något ord i huvudet? Sen behöver man egentligen inte tala så mycket om det här med djävul och demoner och så. Man kan mer gå in på den ondes attribut. Gå mörker. Ge dig iväg ångest. Jag befaller dig lögn att ge dig iväg i Jesu namn. Behöver inte alltid tala om Satan och demoner, för det kan också själavårdsmässigt vara lite jobbigt att använda sånt språk i en bönesituation. Och om det skapar missförstånd så kan det också bli ganska turbulent efterspel om man får läsa i lokala tidningen att jag var i den kyrkan och de talar att djävulen finns i mig. Då kan vi nog ana ungefär vilka rubriker och efterspel det kan få. Vi bara försöker undvika sånt, för att det behövs ändå inte. Tala till attributen, tala till egenskaperna. Ni vet när Jesus kommer till Gerasa och möter den här mannen som är besatt. För han är ju verkligen besatt. Han har en övernaturlig styrka, han kan till och med slita loss kedjor, står det. Och folket i byn har ju tagit helt avstånd från honom. Det första Jesus frågar är: vad är ditt namn? Han vill veta vad det är för sort. Vem är det jag har med att göra? Och då får han veta, det är legion, vi är många. Okej, då vet han den här demonens eller demonernas natur. Och då kan han ännu mer precis driva ut dem. Det är egentligen precis samma principer vi talar om här. En annan intressant sak är att de demonerna som finns där i Gerasa, de vädjar till Jesus om att inte behöva lämna trakten. Och det är också en sån här märklig iakttagelse. Men vadå, spelar roll? Ja, men antagligen så hade de fått ett slags andligt mandat att verka på det territoriet. De hade fått legal rätt att vistas där. Och Jesus erkände det, i alla fall så ifrågasatte han inte det. Han lät dem vara kvar i den trakten. Men han skickade in dem i en jord med svin istället, grisar. Det här ser vi ju till exempel i Afrika, där olika häxdoktorer ingår pakter med de lokala demonerna eller andarna. Och att det är det som faktiskt ger dem en sån kraft. De håller ju ofta de här sammanhangen i stor fruktan, för att de har ingått en pakt med de onda andar som har legal rätt att verka just i det territoriet. Och det är det som ger en väldig makt åt häxdoktorerna. Och vi ser någonting av det återspegla sig till exempel i texten om mannen vid Gerasa. Så det finns ju en verklighet här som man skulle kunna ägna mycket mer tid åt. Men bara, jag tänkte att det kunde vara tillfället att ge en liten glimt av hur jag ser på befrielsetjänst. Och när den här bönen är bedd så ska man naturligtvis också be att någonting har lämnat. Då ska vi be att någon annan kommer in. Och konkret handlar det om att vi får be att Guds heliga ande får fylla den här personen på ett nytt och konkret sätt. Jag vill avsluta min undervisning idag. Vi ska kanske ge någon tillfälle till förbön också utifrån det här. Men jag vill bara berätta om någonting som har präglat mig väldigt mycket. Och det är 2 månader som jag tillbringade i Mekane Jesuskyrkan i Etiopien. Är den bekant för er? Min mamma var en missionärsbarn. Hennes mormor och morfar var där några år. Så Etiopien är ett land som har följt mig under hela uppväxten. Men för det här är några år sedan nu faktiskt. Men jag åkte dit faktiskt för att möta både den kyrka som, och det land som min släkt har en koppling till. Men också ha tid att sitta ner med de som levde och lever i den väckelsen. Och jag intervjuade många personer. Fick tala med nyomvända före detta muslimer och någon ortodox präst som hade upptäckt evangeliet i Mekanesisk kyrkan. Han hade varit präst i flera decennier, aldrig förstått att Jesus hade dött för hans synder. Var en helt ny människa. Jag var i en by där man för 5 år sedan var man 5 000, nu var man 20 000 medlemmar. Helt oerhört. Och se de här människorna som har fått förvandlade liv. De har inte fått, allt är inte nytt. Det är fortfarande fattigt kanske. Det ser man ju på dem. Men ansiktena lyser, de strålar för de har mött Herren. Och Gud griper in mitt i en ganska, men det är ett av världens fattigaste länder. Men han ger verkligen en upprättelse på djupet. Man måste säga att om det är någonstans jag har fått en förnyad tro på evangeliets kraft att förvandla, så är det i väckelsens Etiopien. Det visar sig att en av de viktiga delarna av väckelsen där var deras helande möten. Varje onsdag var det i alla fall då standard i mekanesisk kyrka att man hade helande möten. Och det här var fortfarande då en fas när det var stark väckelse i huvudstaden. Jag var både i Nakamt och i Addis Abeba. Men jag var på 4 helande möten i Addis Abeba. Klockan 9 på morgon börjar de. Om man som jag kom bara några minuter innan så var det ju fullt. Både i och utanför kyrkan. Men jag fick ju ofta ändå möjlighet att sitta ganska bra till som gäst. Många hade ju suttit en timme och bett inför gudstjänsten. Ledarskapet hade varit i bön 2 timmar inför varje gudstjänst. Och någonstans tänker jag också när vi ställer oss med frågor om varför händer inte så mycket och så. Ja, låt oss bara titta på hur gör man då där det händer mycket. Vi får dra våra egna slutsatser. Ledarskapet var i bön 2 timmar inför varje helande gudstjänst. De sa också så här att om det var oenigt eller liksom skavde mellan olika grupper och man liksom inte kom överens på de här samlingarna inför, då hände det mycket mindre på helande gudstjänsten. Men om det var en andens endräkt och man liksom kände en gemensam liksom, frihet och frid, då hände det också mycket mer när man bad. Första programpunkten i gudstjänsten, det var lovsång och tillbedjan. En halvtimme ungefär kanske. Och sen ungefär lika lång predikan. Efter att man hade förkunnat ordet gjorde man frälsningsinbjudan. Man hade lite grann en tanke av att man vill inte bjuda in till frälsning utifrån helande bön. Utan vill bjuda in till frälsning utifrån förkunnelsen. Bland annat för att det kan ju vara så att det hände saker i förbönen som inte riktigt visar sig hålla. Det kanske var så att någon upplevde sig vara helad, men någon vecka senare märkte man att det inte höll i sig. Då skulle inte någon ha kommit till tro så att säga, med det som huvudargument, utan man ska komma till tro utifrån ordet. Tycker jag är en väldigt sund hållning. Jag var på 4 gudstjänster, jag räknade, mellan 25 och 65 personer som gick till frälsning varje gång. Ungdomar och äldre, gamla män som kom fram på käpp. Det var väckelse. Sen kommer då en programpunkt som bryter av lite mot liturgin i de flesta av våra sammanhang. Men det var en väldigt viktig programpunkt. Det var andlig krigföring. Det började med att man skickade runt korgar och samlade in amuletter och andra föremål som var förknippade med de lokala häxdoktorerna. Allt det skulle ut ur rummet. Sen kastade sig hela församlingen på knä. Och bad och proklamerade Jesu herravälde. En del av bönen leddes framifrån. Men det mesta var ändå ganska fri, gemensam bön. Jag förstod ju inte allt man bad. Men det man hela tiden återkom till, det var orden Be Jesus sim! I Jesu namn. I Jesu namn. Man proklamerar Jesu namn. Jesu herravälde. Efter så här 10-15 minuter började då det här hända som vi inte är så vana vid. Då började demonerna ge sig till känna. Det gick till så att personer som var besatta av en ond ande började kanske skrika eller skaka eller stelna till på ett onaturligt sätt. Det var som att det var en sån gudsnärvaro i rummet att det liksom pressade fram den här öppna manifestationen av demonerna. De pallade inte trycket, som vi säger i Sverige. De kände sig tvungna att ge sig till känna i den här intensiva atmosfären av bön, av proklamation, framförallt av Guds rike. Och så snart en demon gav sig till känna var det 2 saker som hände. Det första var att kvinnorna började jubla. Det här afrikanska glädjetjutet. För man visste att det finns kraft hos de här makterna. Och man fick än en gång bekräfta att nu har Jesus segrat och visat sin seger. Det andra var att några kyrkvärdar gick fram till den här personen. Ledde honom eller henne ut ur rummet till en annan lokal. där man hade en mer fördjupad befrielsetjänst som kunde få ta lite mer tid. Det här momentet pågick mellan 45 och 60 minuter på alla de gudstjänster jag var på. Vi har alltså en församling på knä i 45-60 minuter som proklamerar Jesu namn och herravälde. Inte så konstigt att demonerna inte trivs. Och på de här gudstjänsterna var det mellan 10 och 15 personer som gav sig till känna varje gudstjänst. På det här sättet. Någon satt precis framför mig. Det var... Jag var många år senare på ett liknande möte och... Det är ju speciellt. Det var en kvinnlig evangelist som stod där fram. Hon bara talade ut. Nu ser jag det här hända. Och så helt oförberett så kvinnan framför mig bara rasar ihop och springer ut på alla fyra. Och hon var nog precis lika oförberedd som jag. Men det är Guds kraft och det är kraftmätning som sker. Och Jesus är den starkare. Oftast var det kvinnor. Jag frågade varför det var så. Och det var en ganska naturlig förklaring. Det är oftast det de som har uppdraget att offra till avgudarna. I familjerna. Det är de som går med matoffer till flodguden och rökesoffer till Nilguden eller till husanfäderna eller vad det nu är. Och därför är det de som också får den här typen av demonisk problematik. Inte bara förstås, men i hög grad. Efter det här började man be för de sjuka. Och man verkar resonera rent teologiskt så här att genom befrielsebönen så hade man liksom rensat luften i den andliga världen. Alla störande inslag så att säga var taken care of. Och det var också mycket lättare för Jesu helande kraft att strömma till. Även det här var ett ganska utmanande moment i gudstjänsten. Några år innan jag var där, då brukade man normalt be för de sjuka på det sätt som jag tror vi är vana vid. Med bön, med handpåläggning. Numera hade man faktiskt gått över till en annan form av betjänande som huvudregel. Och det gick till så att pastorn i församlingen, eller någon annan ledare som ledde, ställde sig längst fram i kyrkan. Och så såg han profetiskt för sin inre syn sjukdomar som Gud ville bota. Och så talade han ut helande framifrån, bad ut. Och han berättade för mig efteråt att han kunde se som ett nät saker, människor i ett nät. Eller, och så bad han tills det här nätet försvann i hans bild. Och du kan vidare till nästa. Och jag fascineras ju av parallellen här till bilden av härolden. Som får Guds uppenbarelse, Guds ledning, Guds mandat, talar ut det och det sker. Det var precis det som hände där. Och i princip alla som blev botade blev det när de fortfarande satt kvar i bänken utifrån de här kunskapens ord som talades ut. Efter gudstjänsten var det var kanske 1500 pers på de här gudstjänsterna. Hälften in och hälften ute. Någon gudstjänst var det typ 200 personer som gick och ville registrera sig för att de hade blivit vidrörda av Gud. Jag kan ju absolut inte gå i god för vad de vittnade om. Men det jag vet är att de fick inte betalt för att gå dit. Det var ju inte så, utan det var de själva som kände att Gud har mött mig på ett sätt som jag vill vittna om. Och man förde bok i församlingen. Man ville liksom veta vad Gud gjorde. Jag fick själv intervjua en kvinna som hade blivit helad från en tumör i livmodern. Som hade försvunnit. Den var borta från röntgenplåtarna nästa gång hon var på sjukhuset. Vid det teologiska seminariet i Nakamte bad man studenterna gå hem till sina hemförsamlingar och fråga: vad var det som gjorde att du kom till tro? Varför blev du en kristen? Mellan hälften och två tredjedelar som svarade sa att det var för att jag eller någon i min närhet blev helad eller befriad från ond ande. Det kan man säga att det spelar viss roll då i väckelsen. Sen har jag sett andra undersökningar där det bara var 30% som sa att det var för att de eller någon i närheten hade blivit helad eller befriad. Det är ganska mycket det med. Och jag säger absolut inte att det här är enda förklaringen. Men jag måste säga att för mig har det här varit ett oerhört omskakande och mäktigt vittnesbörd om Jesu uppståndelsekraft. Och jag är plågsamt medveten om att vi inte ser så mycket av det här i Sverige och Norge, Europa överhuvudtaget. Men jag tänker att det finns ganska många ingredienser i bara ett sånt här helande möte som vi inte ser någonting av i Sverige och Norge också. Kanske finns det saker vi kan lära här. Och jag är helt övertygad om att bönen är en väldigt central del av det. Jesus själv säger i alla fall så här: dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med sina händer, de ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Det är Jesu egna ord. Sen vill jag också bara avsluta med att säga att om vi får uppleva den här dimensionen av Bibelns budskap, innebär ju inte det att våra liv blir enkla, om någon nu trodde det. Jag talade om lidandet igår. Jag vill bara avsluta med att säga att jag ser det här som två vägar som hänger intimt samman. För det första är det så att om vi vill vara kanaler för Jesu uppståndelsekraft, så behöver vi göra oss avhängiga av hans ledning. På ett sätt som både kanske kräver tid, att ta tid i bön, men också mod. För som jag sa igår, det är inte bara enkelt när man har en annan ledstjärna än människan runt omkring en. När man har en högre aktivitet, när man inte bara planerar efter sitt eget huvud, utan följer den helige andes ingivelser. Och så finns ju det här smärtsamma i att även om vi gör det vi kanske tror att Gud kallar oss till, så kan vi aldrig vara 100% säkra på att just den här personen ska komma till tro, eller just den här personen ska bli helad. Men i lydnad för Gud får vi ändå gå på de uppmaningar vi har fått. Och det finns en ständigt närvarande oberäknelighet över de människor som låter sig ledas av den helige ande. Och jag ser det som en central del av det kors som vi har blivit kallade att bära som kristna. Och där ser jag det här att lidandet och härligheten, de strålar liksom samman också när vi talar om uppståndelselivet. Jesus lever sitt liv genom oss, både som den korsfäste och som den uppståndne. Och han gör det för att han ska bli förhärligad. För han själv är den korsfäste och den uppståndne. Och för mig är det också det allra viktigaste skälet till att inte bortse från den här undervisningen i Guds ord. Om vi vill förhärliga Jesus med våra liv, då tänker jag att vi behöver också ge utrymme för honom, sådan han är. Som den korsfäste och som den uppståndne. Det kan vara olika för oss vilka av de här sidorna som utmanar oss mest. Jag tror också att vi kan ha olika kallelser, att vissa är kallade att mer gå fler stationer, om man så vill, på korsets väg. Och andra är kallade att ta fler steg på härlighetens väg. Och det är egentligen någonting mellan dig och din Herre. Vad är min kallelse? Vilka erfarenheter vill du ska prägla mitt liv? Men då får väl det också vara vår bön. Gud, låt inte min ovilja, min otro, min bekvämlighet stå i vägen, utan använd mig för att förhärliga dig. Här är jag, sänd mig. Så får vi se vilken väg han skickar ut dig på. Men jag tror som sagt att oavsett vår grundkallelse kommer vi alltid få smaka någonting av båda vägarna. Utan härlighet, inget lidande. Utan lidande, ingen härlighet. Vi kan väl be om den viljan. Att stå till hans förfogande. Du ber ju vad du vill i ditt hjärta, men jag tänkte leda en bön här. Vi kan stå upp. Jesus, jag tackar dig för att du är levande och verksam. Tack för att din uppståndelsekraft fortfarande finns tillgänglig för oss alla. Tack för att den ska föra oss ända in i den himmelska världen när du kommer tillbaka i härlighet. Här nu ber jag att du visar oss var och en vad nästa steg på vår vandring med dig kan handla om. Om det handlar om att ta nya steg i det som jag har talat om nu på förmiddagen. Eller kanske steg på den väg vi talade om igår kväll. Hjälp oss att vara lyhörda för dig, Herre. Hjälp oss också att vara modiga för dig. Att lyda dig när du kallar. Jag vill också be särskilt kanske för några som finns här idag som fick en längtan kring det här med trons nådegåva. Att på ett särskilt sätt få ta emot övernaturlig tro från dig. Herre, jag ber att du förlöser den gåvan just nu. Talar tro in i våra hjärtan. Och särskilt kanske till några av oss. En genombrottstro till att se nya saker ske som ingen av oss förmår i vår egen kraft. Tack här för att mitt i de här stora perspektiven och stora utmaningarna så får vi också bara gå hela vägen tillbaka till det vi började med igår förmiddags. Ditt faders hjärta. Att du älskar oss som dina barn. Att vi får vila i din nåd. Att ingenting kan ta ifrån oss den gåvan. Herre, skänk oss den vilan på nytt. Påminn oss om den när vi behöver det. Och använd oss för att förhärliga dig. Det vill jag be i Jesu namn. Amen.